Vi brukar ju ofta hålla oss kring evangelietexten på de här nattvardsgudstjänsterna. Men idag så tänkte vi faktiskt, du fick evangelietexten i kortform där med dockteatern. Men istället så tänkte jag predika utifrån episteltexten. Men så vi går till apostlagärningarna 20:32-36. Och nu anförtror jag er åt Gud och hans nåderika ord. Det som kan göra er till hans byggstenar och ge er arvslott bland alla de som helgas. Jag har aldrig velat få silver eller guld eller kläder av någon. Ni vet själva att dessa händer har sörjt för mina egna och mina följeslagares behov. I allt har jag visat er att ni genom att arbeta på ett sådant sätt ska ta er an de svaga med Herren Jesu Kristi egna ord i minne. Det är saligare att ge än att få. Efter sitt tal föll Paulus på knä och bad tillsammans med de andra. Ja, men vad handlar det här om? Den här texten, det handlar egentligen om att Paulus är på väg. Han har bråttom, han är lite i stress. Han ska ta sig hem till Jerusalem innan pingstdagen. Så han åker inte in till Efesios, som han hade varit och tjänat Gud i många år. Men han stannar i en hamnstad och så kallar han till sin äldste i Efesos och berättar att nu är det nog sista gången. Och så ber han den här underbara bönen. Att han anförtror dem till Guds nåderika ord. Det hade varit en dramatisk tid för Paulus i Efesos. Det hade varit uppror, upplopp. Men det hade också varit väldigt mycket tecken, under och Guds kraft. Det fanns många minnen i det där rummet när Paulus träffar de äldste i Efesus. Hans många segrar. Den här bilden där som jag har på där bak, den visar när förmögna människor kommer och slänger sina trolldomsböcker, värda en förmögenhet. Men nu var det dags för förändring. Och Paulus samtalar med de äldste och anförtror dem till Gud och hans nåderika ord. Anförtro, finns några vackrare ord än det? Anförtro, det har med förtroende att göra. Det har med tro att göra. Tro på Gud och tro på den andra. Och ibland så går vi ju i den där förändringen, lyckan kommer, lyckan går. Och förändring överhuvudtaget, jag vet inte hur du tänker kring det. Vi är lite olika om vi gillar förändring eller om vi tycker att förändring är det värsta vi vet. Och så finns vi allihopa, eller ganska många av oss i mitten som tänker, jo men förändring funkar. Om jag känner mig trygg så klarar jag av den där förändringen på jobbet. Jag klarar av den där förändringen. Så, men jag tänker hålla lite grann kring det här i min predikan. Hur hanterar vi förändring i våra liv? För det är helt nödvändigt. För förändring kommer säkert som bara den. Om man börjar med förändringen som sker i ditt eget liv så har du förändring utifrån ålder. Du har förändring utifrån om du går i skola, byter skola. Du har förändring utifrån hälsa. Du har förändring utifrån olika faser i ditt liv, också med relationer. Du har också någonting som jag tycker är lite intressant, det där som Maggie funderar över. Du har en förändring i hur du tänker om din tro. Langvik har skrivit en fantastisk bok som gör en sån fin bild av att ha en tro. Det är ungefär som att ha en karta i handen som beskriver hur jag förhåller mig till Gud och bön och det onda. Och barnet har sin karta. Och sen så börjar barnet på gymnasiet eller på universitetet eller möter andra. Och så känner personen att den där kartan jag har, den stämmer ju inte riktigt överens med hur jag upplever min tillvaro nu. Det fanns ju bara blod i hjärtat, det kunde Maggie konstatera. Och vad har man då för val? Jo, men antingen så tänker man, nej, den här kartan är så dålig så jag slänger den. Jag vill inte ha med den här tron att göra. Jag river kartan i tu. Eller annars så orkar du göra som alltid krävs med en kartor. Det krävs revidering. Då orkar man få in lite förändring i kartan. Och plötsligt så har du en tro som håller för dig som vuxen. Du får ett språk för en vuxen tro. Förändring i din familj. Ja, det är barn som föds. Barn som flyttar hemifrån. Det är föräldrar som blir sjuka. Föräldrar som dör. Ni vet, eller ifall du har vänner, så är det vänner som flyttar. Vi lever ett väldigt, så att säga, ett mobilt liv. Plötsligt så har vi vännerna på andra sidan. Eller de käraste på andra sidan Atlanten. Mycket vatten emellan. Så det händer mycket. Och hur klarar vi de här förändringen? Hur klarar vi förändring i församlingen? Det kan vara olika tider utav då olika teologi så att säga lyfts fram. Vi står som församlingen Fristaden, vi står ju i ett skede då det blir förändring i och med att Kristoffer kommer komma in som föreståndare. Hur klarar vi det? Kan vi göra det lätt för honom att stå i den förändringen? Så vi är tvungna, det är nödvändigt att handha förändring. Ett är nödvändigt, bland annat att handha förändring. Vi har förändringen i vår omvärld. Det som vi absolut inte kan rå på, krig, elände, olika maktstrukturer. Och där kan det ju bli så där när vi möter förändring. Så kan det bli att vi tycker det är gott att kupa handen. Vi vill skydda det vi har. Och jag tror man ser den kupning av handen när det gäller att nationalismen växer så i Tyskland, Sverige, Frankrike. Man vill värna om det man har. För det är tryggt. Jag känner en flicka som har fick en kanin. Den där kaninen var mycket älskad. Den var så älskad så flickan gick omkring och bar på kaninen. I sin kupade hand. Och bar hon den inte i handen så bar hon den i mössan. Ja, ni förstår ju hur det gick. En kanin behöver gräs, behöver springa, behöver ha en frihet. Kaninen dog. Och den där handen som kan vara skyddande, som kan vara kupad, den kan också bli kontrollerande. Det kan också bli en hand som håller fast. Det värsta är med den där handen som håller fast. Den kan också så lätt höjas mot skyn i ilska mot Gud. När jag förberedde det här så kom det upp en situation i vår familj. En av våra grabbar ringde på vägen hem ifrån sin militärtjänst. Och var strålande glad. Och så sa han. Mamma, 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 kapten det och det, kom och frågade om jag och en kamrat till kunde följa med på ett uppdrag. Till, och det var till Afghanistan och det skulle inte vara den svenska bestyckningen utan det skulle vara, de här tre skulle finnas hos i jänkarna, i den amerikanska bestyckningen. Och han var så glad och jag tror aldrig jag gråtit så mycket i en hel helg. För det var just den där, och den där kampen vi försökte, och det var på den tiden också. Och dels så var han en fruktansvärt duktig prickskytt, en sniper, så vi visste vad han skulle göra i Afghanistan. Och det här var en kamp för oss såklart. Och vi pratade om att man måste beräkna, är det värt att komma hem och vara skadad? Är det värt att drömma mardrömmar? Vad är det värt? Vi måste tänka på det. Men till slut där på söndag eftermiddag när jag stod och lagade mat och Janne hade ungefär samma upplevelse, så kände vi att det finns barn, kvinnor i Afghanistan som lider. Vi sa, vi välsignar ditt beslut. Vilket du än gör så kommer vi stödja dig, be för dig, älska dig och göra det som står i vår makt för att hjälpa dig. Som församling kan vi ibland vara så rädda om det vi har så vi kupar handen hårt, hårt, hårt. Jag vet en församling som hellre säger att de går i graven tillsammans med sin församling än låter nytt blod få komma in och förändra eller ta emot hjälp ifrån samfundsledningen. Men Paulus, han tänker inte så här. I hans bön, när han säger jag anförtror er åt Gud och åt hans nåderika ord som kan göra er till byggstenar och ge er en arvslott bland alla de som helgats. Det är en utsträckt hand. Det är en hand som ger, en hand som man kan skaka, en hand som har det där förtroendet. Anförtro och anbefalla, överlämna och tro. Ja, hur gick det då för vår grabb? Ja. På onsdag ringde han och sa att han tackade nej. Och det märkliga är att några år efteråt så har vår familj utökats med två afghanska söner. Det märkliga är att vi har goda vänner i afghanska familjer här i Uddevalla. Så man vet aldrig vad det där när man ger vidare. Man vet aldrig var det tar vägen. Men vi behöver ge vidare. Ett är nödvändigt. Vad tycker Jesus är det viktigt? Vad tycker Jesus är nödvändigt? Jo, Jesus sa så här, det viktigaste är att vi ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det första budet och också det viktigaste. Och det näst viktigaste liknar det första. Du ska älska din medmänniska som dig själv. De här två buden sammanfattar allt som Gud har sagt genom Mose lag och profeterna. Vi ska älska Herren vår Gud av hela vår känsla, intellekt. Allt vad vi har, det är det som är nödvändigt. Och det är också nyckeln på hur vi ska kunna tackla förändringar. För vi vill ju inte hålla på och oroa oss över det praktiska. Vi vill kunna släppa taget och anförtro varann, församlingen, världen, livet, mig själv och åt Gud. Och då behöver vi ta emot av Gud. De här händerna behöver också lyftas i tillbedjan. Händerna behöver få ta emot brödet. Händerna behöver ta emot välsignelsen. Vi behöver finnas i det dagliga livet med Gud för att orka ta emot förändring. Ja, Herre, vi bara tackar dig, Herre, att du vill öppna våra händer som är knutna. De vill du öppna. Tackar dig för att du hjälper oss. Du ger oss tro. Du ger oss tro till varann. Vi får anförtro varann. Du ger oss också tro till att du för oss vidare in i det som du har tänkt i våra liv. Tackar dig för det. Amen.